Jag tänkte på det som, eller fastnade för det som när vi bad här innan, och det som Ann-Kristin sa om att vi ibland så här behöver, ja, det finns alla de här liksom, för att använda ett slitet uttryck, men tankebyggnader man bygger upp kring saker och ting och kring situationer som gör att man ibland, tack. Jag är inte stå och vifta med den, så tycker jag. Som gör, kanske ibland står i vägen för, det kan vara både, det kan vara allt ifrån ett bönesvar eller för att be för någonting, eller kan vara andra saker med att man har byggt upp saker, man har förutfattade meningar, eller man har tidigare erfarenheter, eller kan vara andra saker som ställer sig i vägen. Och de här texterna vi ska läsa idag relaterar till viss del till det, vi kan knyta an till det. Ni känner säkert till det här uttrycket att ingen är profet i sin egen hemstad, eller ingen kan bli profet i sin egen hemstad. Och det är inte bara i vi kanske associerar till säkert en av de texterna vi kommer läsa idag, när Jesus kommer hem till sin hemstad och det som händer där. Men vi ser ju det fenomenet i många sammanhang i vårt samhälle, och vi har säkert många egna erfarenheter där man har vissa typer av erfarenheter eller vissa förutfattade meningar som gör att man inte är mottaglig, eller man inte gör att inte saker och ting inte fungerar som det ska eller inte är som det ska. För ett par år sedan så hade jag, är de som känner mig vet att jag har ett väldigt smalt sportintresse. Jag är i stort sett ointresserad av idrott förutom nordamerikansk ishockey. Och mitt favoritlag är fel lag, säger Gunnar. Ja. Mitt favoritlag heter Boston Bruins, och de hade en spelare som han kom till klubben som från juniorligan och började sin karriär i Boston och blev ganska tidigt han var liksom en sån där elite prospect, en sån väldigt lovande ung talang, och slog igenom ganska tidigt och gjorde sig känd som en riktigt vass målskytt. Sen är det så ibland att man skriver ju kontrakt och så, sen är det dags för nya kontraktförhandlingar, så kanske man inte riktigt kommer överens, eller det visar att spelaren trivs inte så bra som man hade hoppats kanske, utan han vill därifrån. Och så var fallet här nu, och den här unge lovande talangen blev bortbytt till en annan klubb. Och gjorde succé även där, gjorde massor med mål. Men det intressanta var att varje gång han mötte sitt gamla lag, så var det precis som att ingenting funkade. Han var alltid, tittar man sådär i matchstatistiken, men han var inne på isen på tre av baklängesmålen, och han gjorde inget själv liksom. Precis som att det liksom så här låste sig mentalt för honom när han mötte sitt gamla lag, eller när han kom till sin gamla hemstad, så var det som att då funkade det bara inte. Det var någonting som bara sa stopp. Han kunde göra succé och ösa in mål mot andra lag, men just mot hemlaget så funkade det inte. Och det finns säkert många andra exempel på så här, särskilt idrottsfenomen säkert, där man liksom, de här mentala blockeringarna dyker upp, som gör att helt plötsligt så, liksom mot vissa motståndare eller i ett vissa sammanhang så funkar det bara inte. Det bara låser sig och man kan inte alls leva upp till de här förväntningarna. För er som väntar nyfiket på vem detta var, så är det Phil Kessel. Det är Gunnar nickar igenkännande där. Ja, just det. Ja, precis. Ja. Ja. Nåväl, det där var bara en liten introduktion. Vi ska läsa den här söndagens text som är hämtad från Markus evangeliet kapitel 6, från första versen och fram till och med vers 29. Så det blir en ganska lång berättelse här. Och det är inte bara en berättelse, utan vi har det egentligen tre delar här. Och Markus, han är ganska förtjust i att använda den här metoden för att berätta någonting, att ofta så finns det flera bottnar i berättelsen. Det finns flera djup. Man kan ibland titta på helhetsperspektivet för att få en lite större förståelse över vad saker och ting passar in. Hela Markusevangeliet är ett exempel på den här sandwichmodellen som man kallar det. Där man har två stycken halvor. Vi vet, en sandwich är alltså en dubbelmacka. Man har två bröd och sen har man något innehåll däremellan. Och så hur de här båda yttre delarna hjälper till att förklara det som händer i mitten. Så vi ska försöka göra en liten sån sandwichmodell av de här texterna också. Vi läser från vers 1. Han, alltså Jesus. Börjar man att läsa evangeliet och det står han, så är det ganska, kan vi ofta anta att det är Jesus det handlar om. Han gick därifrån och kom till sin hemstad, och hans lärjungar följde med honom. När det blev sabbat undervisade han i synagogan, och de många som hörde honom häpnade och sa: var har han fått detta ifrån? Vad är det för visdom han har fått så att han kan utföra sådana underverk med sina händer? Är det inte snickaren, Marias son och bror till Jakob och Joses och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss? Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sa till dem: en profet blir ringaktad bara i sin hemstad, bland sina släktingar och i sitt hem. Han kunde inte göra några underverk där, utom att bota några sjuka genom att lägga sina händer på dem. Och han förvånade sig över att de inte ville tro. Han vandrade från by till by i trakten där omkring och undervisade. Han kallade till sig de 12 och sände ut dem 2 och 2 och gav dem makt över de orena andarna. Och han sa åt dem att inte ta med sig något mer på vägen än en stav, inget bröd, ingen påse och inga pengar i bältet. Sandaler fick de ha, men inte mer än en skjorta. Och han sa till dem: när ni har tagit in i ett hus, så stanna där tills ni ska vidare. Och är det någon på plats som inte vill ta emot er och inte vill höra på er, så fortsätt därifrån och skaka av dammet under era fötter. Det ska vittna mot dem. De gav sig iväg och predikade att alla skulle omvända sig, och de drev ut många demoner och smorde många sjuka med olja och botade dem. Hans namn hade nu blivit känt, och kung Herodes fick höra att folk sa: Johannes döparen är uppstått från de döda, det är därför dessa krafter verkar genom honom. Men några sa att han var Elia, andra att han var en profet, en i raden av profeter. När Herodes hörde detta sa han: Johannes, han som jag lät halshugga, det är han som uppstått. Herodes hade nämligen låtit gripa Johannes och sätta honom i fängelse. Anledningen till detta var Herodias, hans bror Filippos hustru. Henne hade han gift sig med, och Johannes hade sagt till Herodes: det är inte tillåtet för dig att leva ihop med din brors hustru. Därför var Herodias förbittrad på honom och ville döda honom, men kunde inte. Ty Herodes hade respekt för Johannes, som han visste var en rättfärdig och helig man, och skyddade honom. Och när han hört honom känna sig mycket osäker och ville höra mer av honom. Men en dag kom hennes tillfälle. Och det var när Herodes firade sin födelsedag med ett gästabud för sina stormän och överstarna och de främsta i Galileen. Herodias dotter kom då in och dansade så att Herodes hans gäster blev förtjusta. Kungen sa till flickan: be mig om vad du vill och du ska få det. Och han lovade och svor: vad du än ber mig om ska jag ge dig det, om det så vore halva mitt rike. Då gick hon ut och frågade sin mor: vad ska jag be om? Hon svarade: Johannes döparens huvud. Flickan skyndade in till kungen och bad honom: jag vill att du genast ger mig Johannes döparens huvud på ett fat. Kungen blev bedrövad, men för edens och gästernas skull ville han inte säga nej till henne, utan skickade en livvakt med befallningen att hämta Johannes huvud. Soldaten gick och halshugg honom i fängelset och kom sedan med hans huvud på ett fat och gav det åt flickan, och flickan gav det åt sin mor. Men när Johannes lärjungar fick reda på det kom de dit och hämtade hans döda kropp och lade den i en grav. Ja, man kan ju tycka att det här är ju tre texter som kanske inte så där. Vi ser kanske inte så här omedelbart en röd tråd. Och det kanske vi får vända oss lite ut och in för att göra också. Men vi ska i alla fall göra ett försök att hämta någonting ur de här texterna som jag tror kan vara till hjälp för oss. Och kanske i alla fall utmana oss på något sätt här. Vi är nu, som jag sa, Markusevangeliet är som en sån här sandwich. Vi har en första del, vi har en mittsektion som jag tror att Samuel kommer predika utifrån nästa vecka. Och sen efter det så är det, då fortsätter berättelsen i en helt annan riktning än vad den har gjort tidigare. Så det är det här inledningen, någonting händer, också en avslutning, tre akter som alla bra berättelser är. Fram till idag så har vi ägnat oss ganska mycket åt att försöka måla en bild av, vi har inte försökt, det är Markus faktiskt som har gjort det, målat en bild av vem Jesus är. Vi har pratat om att detta är, det här Markusevangeliet är skriven som i samma stil som en antik biografi. Här är ett försök att måla en bild av en karaktär. Det här är vem Jesus är. Försöka visa på hur han lever och vad han gör och vad han säger, för att därmed skapa ett, lyfta upp honom som ett exempel för ett rättesnöre, någon att efterfölja, något som är värd att efterfölja. Vi mötte honom inledningsvis i dopet. Det är Johannes döparen som vi möter igen nu under lite tragiska omständigheter här. Vi har sett honom göra mirakler. Vi mötte honom i synagogan när han drev ut en ond ande och han har botat sjuka. Han har till och med väckt upp människor från den döda. Vi har hört honom undervisa och berätta i liknelser. Så vi har fått en liten introduktion ganska så här på typiskt Markus-manér, ganska kortfattat och kondenserat, håller sig till det viktiga för att visa vem Jesus är och vad han gör. Och vi läser här i denna texten att hans namn hade nu blivit känt. Och det började sprida sig ryktet, och ryktet har nått ända till kungapalatset, till Herodes. Som nu också börjar få reda på vem är den här mannen. Men som ni förstår så är det inte riktigt klart vem han är. Och vi har ju sett hur Jesus genom den här första delen nu av Markus evangeliet, hur när han har gjort under, när han har botat människor, så har han sagt till dem att men håll det här för dig själv. Gå och visa det för prästen, men sprid inte detta. Men som så ofta när saker händer som är lite utöver det vanliga, så är det inte riktigt så lätt att hålla tyst om det. Och det är till och med så i vissa av de här texterna har vi till och med sett hur Jesus säger, gå nu och säg inte detta till någon. Gå till prästen och visa dig, och så ser vi hur den som Jesus hade botat istället för att gå till prästen springer ut och berättar vad som har hänt. Så att det är precis så här, ja, en sån här omvänd psykologi kanske Jesus använder. Du får inte berätta om detta för någon. Nej, det ska jag inte. Och så måste berätta för alla. Så jag måste göra tvärtom. Ryktet om vem Jesus är, man har alla möjliga hypoteser här. Är det Elia som ska komma igen liksom och förkunna liksom och vittna i den sista tiden? Eller är det ytterligare en profet i den här långa raden av profeter som vi har sett genom Gamla testamentet? Vem är han egentligen? Och så når då ryktet Herodes här, och man börjar till och med tala om att det är Johannes som har återuppstått. Och som Herodes då, som är den som har utfärdat orden om att avrätta Johannes, så är det kanske så här inte jättekul att det ryktet sprider sig. Och han verkar ju vara ganska... Han har imponerats av Johannes. Han har sett vad Johannes har gjort. Han har hört vad han har pratat om och det har träffat honom. Han vill lyssna på Johannes. Samtidigt så vet han att Johannes, när han predikar och förkunnar och pratar med Herodes, så har han massa grejer att invända. Han är inte så här så att han, åh, jag får förkunna för en konung. Men då ska jag ta min finaste, vackraste predikan som kan smickra kungen. Utan nej, han går upp till kungen och säger, du lever fel. Och samtidigt då så är det någonting i Johannes liv och i hans undervisning som på något sätt utmanar Herodes. Han vill ändå liksom, jag vill höra mer, fast jag är inte riktigt villig att göra som du säger, men jag vill höra mer av vad du har att säga. Men nu går vi händelserna lite i förväg, för att jag tror att om ni tittar på de här båda, om vi säger det här som utgör ramberättelsen då, när Jesus kommer till Nazaret och han kommer till sin hemstad och han kommer dit och han det är faktiskt sista gången som vi hör, eller som Johannes beskriver att Jesus undervisar i synagogan. Han kommer dit och han undervisar och folk häpnar. Och det är lite ett eko av det som hände inledningsvis i kapitel 1 när Jesus kommer till och förkunnar i synagogan. Och den reaktionen som Jesus får där är att det som händer då är att när han predikar så är det en ond ande som manifesterar sig och börjar ropa ut där. Och Jesus tystar den här onda anden. Och reaktionen vi får är ju inte liksom lovprisning och fantastiskt Gud har kommit, utan det är, vem är han? Varför gör han så här? Det är mer så där oro som sprider sig att, men vänta, det här är vi inte vana vid. Och det är lite samma sak som vi möter i denna berättelsen. Jesus kommer till sin hemstad och det är inte så att det är inte liksom folk som jublar och här kommer liksom, det är inte the homecoming king som kommer hem och blir firad och liksom, yes, stadens store son kommer här, nu ska vi liksom, vi har hört allt gott som du gör. Utan han kommer hem och reaktionen han får, men vi vet ju vem du är. Var kommer allt det här ifrån? Så där var ju inte du. Liksom. Vi vet ju hur du, vi känner ju din familj och vi vet ju vem du är. Så där, liksom, vad är det här för någonting? Så att Jesus till och med blir förvånad över det bemötandet. Han blir liksom, men ser ni inte vad jag gör? Har ni inte hört vad jag håller på med? Nej, men du, vi vet ju vem, så där, det där kan ju inte vara någonting att ha. Vi vet ju vem din familj, vi vet vem din farsa är, vi vet ju dina bröder. Det kanske var, inte vad de hade för rykte, kanske var Nazarets värsta bråkstaka kanske. Någonting, så kommer Jesus där och bara, nej, vi vet vem du är. här kan du inte göra någonting. Och han kan inte göra det heller. Och jag tänkte lite på det som Ann-Kristin nämnde innan i när vi bad här. Att ibland är det som att vi har byggt upp de här sakerna. Det är de här sakerna som ligger i vägen, som kanske hindrar från det som Gud verkligen vill göra. Jesus hade kanske helt andra tankar och planer. Det får vi utgå från, att när han kommer till Nasaret så kommer han ju vill förkunna Guds rike där med. Han vill ju också visa på Guds rikes makt och storhet och bevisa för folket där vem han är och vad Gud vill göra med sitt folk. Men istället möts han bara av motstånd och tvivel och ifrågasättande. Och det står att han kunde inte göra några underverk där. Han kunde bota några få som han fick lägga händerna på. Men annars händer ingenting där. Och nu är det alltid farligt att säga, göra en lära bara en liten sammanhang här. Men det, jag tror att det ligger mycket i det som Ann-Kristin sa innan. Att vi har grejer som så här. Vi har tidigare erfarenheter. Eller vi har förutfattade meningar om hur saker och ting går till. Vi tänker att nej, men i Sverige sker inga under. Det sker inga mirakler. Här blir inte folk botade. Och som sagt, jag tror inte man kan göra en ekvation av det här, en formel av så här ska det vara. Men jag tror att det finns väldigt mycket av erfarenheter och tankebyggnader som vi behöver spränga lite. Det kanske är så att vi också hamnat i den här, om vi nu går tillbaka till, om vi hoppar fram till den här berättelsen igen med kung Herodes som är Johannes döparen. Det som händer där med är ju att vi har en person där. Johannes och Jesu liv löper lite parallellt här. Det finns en väldig medvetenhet i hur Markus beskriver det som händer. Hur Johannes avrättas på ett väldigt förödmjukande sätt. Hans lärjungar kommer att hämta kroppen och begraver. Vi som vet med facit i hand vad som hände sen. Vi vet att det är precis samma sak som hände med Jesus. Han avrättas på det mest förödmjukande sätt. Halshuggning och korsfästning var de två mest förmjukande sätten du kunde bli avrättad på. Och så kommer lärjungarna och hämtar kroppen och begraver. Ni ser det ekot av det som kommer sen. Det är liksom en liten, inte försmak är väl fel ord, men det är någonting som förebådar det som ska komma. Och även där är det Johannes som kommer för att skaka om ett status quo, ett nollläge där folk är vana vid hur det har varit. Så här har det varit i flera hundra års tid. Det har inte varit några profeter som har förkunnat. Det har inte varit några, visst vi har haft lite upprorsmakare som har kommit, men vi vet hur det är. Vi vet hur det brukar vara. Det kommer snart kväsas. Myndigheterna kommer sätta stopp för detta. Och så har man liksom bämma med sig flera hundra år av mentala föreställningar hur någonting ska vara. Sen kommer det först då Johannes då som förkunnar mot Herodes där och försöker skaka om det här i den situationen. Och vi har Jesus som går omkring och predikar och förkunnar Guds rike och demonstrerar Guds rike. Och folk tar inte bara emot det med öppna armar. Det är inte bara goda nyheter. Evangeliet är inte goda nyheter för alla. För vissa är det jobbigt, för vissa är det här vill inte jag med att göra. Det här stör min liksom komfortzon som jag har byggt upp. Nu blir det jobbigt. Nu är det någonting som utmanar. Nu är det någonting som inte är som det brukar vara. Och så där är vi. Och där har vi de här. Vi har två berättelser här som handlar om den här motståndet mot ett förändrat liksom normalläge. Och jag tror att det är någonting som utmanar oss, och det är någonting som vi kan ta till oss idag med. Hur låter vi Jesus utmana på detta sättet? Låter vi Jesus tala in i vårat nollläge? Har vi blivit för bekväma? Är vi så vana vid vårt inrutade liv, hur det brukar vara? Ja, men jag vet ungefär hur det brukar vara. Jag vet hur en Gud är. Ja, men jag vet hur Jesus är. Jag vet hur det brukar vara. Jag vet liksom att när... Ja, men, ja, vad det nu kan vara, vad dina erfarenheter är, vad du bär med dig av hur det är att leva med i en relation med Gud eller att möta Gud. Ja, men jag är van vid hur det ska vara. Och så låter man det styra, så kanske man inte är öppen för att Gud kanske vill göra någonting nytt. Jesus kom ju inte bara för att bekräfta ett nollläge. Jesus kom för att skaka om. Jesus kom för att vända upp och ner på någonting. Vi pratar ibland om, vi har ju vår jantelag här i Sverige och Skandinavien, att vi inte ska tro att vi är någonting. På engelska har man ett uttryck som säger crabs in a barrel, alltså krabbor i en hink eller krabbor i en tunna. Ni vet hur krabbor beter sig om man lägger dem i en hink. När en börjar klättra upp så drar de andra ner den. Att det är, nu är inte deras naturliga tillstånd, men de här texterna handlar lite om det också, eller den här texten om Jesus i alla fall, att här har vi liksom någon som sticker upp lite utöver, men nej, så ska vi inte ha det. Kom ner här till det här där vi andra är liksom. Och hur en sån mentalitet, en sån inställning verkligen kan hämma oss och hindra Gud från att göra det Gud vill i våra liv. Någonting mer om den här Johannesberättelsen också. Jag tycker det är viktigt att nämna det i det här sammanhanget ändå, för att det, med tanke på vad det förebådar, Johannes död och den här situationen som förebådar det som hände sen i passionsberättelsen om Jesus, när Jesus dör och Jesus uppstår. Och varför jag tror att Herodes blir så rädd när han liksom ryktet går att det är Johannes som har återuppstått. Om du tänker så här, vi har ett folk här i ett ockuperat landområde. Folket lever under förtryck, har sett ockupationsmakt efter ockupationsmakt komma och ta makten. Man har inte varit självständiga på hur många hundra år som helst. Alltid är det någon ny ockupationsmakt som styr och ställer och talar om vad som ska hända. Kommer med nya förordningar och det är skattskrivningar hit och dit, och det är alla möjliga saker som händer. Ett folk som kanske känner att vi har tappat allting, vi har ingenting kvar, vi lever, det är andra som talar om för oss vad vi ska göra och inte. Och för en sån ockupationsmakt så är det ultimata vapnet, det är döden. För ett folk som inte du kan ta bort någonting annat för, du har tagit ifrån dem deras frihet, du har tagit ifrån dem deras självständighet, du har tagit ifrån dem kanske deras hopp till och med, även om det nog ligger där och pyr under ytan, någon slags dröm om en messia som ska komma och befria, så är ändå, då är döden det ultimata vapnet för en ockupationsmakt. Det är samma sak idag. Vi ser runt om i vår värld, vad gör man när man ska tysta, kväsa någonting? Nej, men liksom hugga av huvudet på ormen så dör det liksom. Alltså att man liksom fängslar ledare och avrättar, att döden liksom är det ultimata vapnet. När då plötsligt ryktet går om att det här, nu har vi äntligen tystat Johannes. Nu har vi fått tyst på honom. Nu kan han inte längre komma och vara obekväm här. Nu kan han inte längre komma och tala in i maktens centrum och liksom peka med hela handen och peka in i våra liv och tala om vad som är fel. Nu är det tyst på honom. Då går ryktet att han har återuppstått. Bara, vi kan inte ens få tyst på honom. Och vi ser återigen, vi har också facit här. Vi vet vad som händer med Jesus. Jesus uppstår. Och det är också det, på något sätt det ultimata nederlaget för allt vad den här världens makter och väldigheter och imperier vill säga och vill göra. Det finns ingenting som kan hålla liksom tysta det som Gud vill säga, eller hålla nere det som Gud vill resa upp. För uppståndelsen är det ultimata liksom vapnet i liksom triumfen mot den här världens makter. Det spelar ingen roll, inte ens döden har sista ordet, för Gud har ordet efter det också. Slutligen då ska vi kika in i den här berättelsen som ligger mitt emellan här nu då. Vi läser hur Jesus vandrade från by till by, och han kallade till sig de 12 och sände ut dem. Och han gav dem makt, står det, över de orena andarna. Sen fick de lite tydliga direktiv med hur de skulle bete sig. Vi ska inte gå in i detalj där, och vi ska absolut inte göra någon lära av det heller. Så vi behöver inte gå omkring med en stav och en påse och bara en skjorta. Det är inte det som är meningen, utan här beskriver det ett väldigt konkret sammanhang. Någonting som händer här, där och då. Men när vi läser evangelierna, så allt som ofta så känns det som att när vi läser om lärjungarna, om vi nu bortser från apostlagärningarna och det som hände sen, liksom när poletten har ramlat ner och allting, liksom, de förstår liksom vad det Jesus ville egentligen, vad var syftet. Så läser vi ofta, när vi läser om lärjungarna, så är det att de med antingen så förnekar de Jesus, de förråder Jesus, de springer och gömmer sig, eller de går och kivas som en som ska sitta närmast Jesus i liksom den himmelska regeringen. Eller ja, de tvivlar. Det är liksom, det känns som att lärjungarna är ofta med där som så här birollsinnehavare för att ha någonting liksom att spegla. Jesus säger någonting och de missförstår. Att de blir nästan där som varnande exempel, eller liksom har de här stackars lärjungarna, vilka tänker att de aldrig fattade vad det handlar om. Och det är ju lite orättvist, kan man tycka, och vi får ge dem lite mer credit än det. Men här har vi ett exempel som faktiskt står i ganska så rejäl kontrast till allt det här som vi annars kanske är vana vid att läsa om lärjungarna. För det står att när han ger dem makten att göra allt det här, så står det att de gav sig iväg och predikade att alla skulle omvända sig, och de drev ut många demoner och smorde många sjuka med olja och botade dem. Punkt. Det här är en ren framgångsberättelse för Jesu lärjungar. Här är liksom, den här berättelsen kan vi alltid ha med oss när vi tänker på hur de liksom alla gånger de tabbar sig, alla gånger de misslyckas, ser vi att men här gör de ju vad, här är det precis vad liksom, här sänds de ut av Jesus och gör jobbet och får det gjort. De kommer tillbaka och allting var som Jesus hade sagt liksom. Jag tycker det är intressant att det kommer här, att det är liksom, jag vill knyta an lite till det som ändå händer här, att Jesus, det här med att Johannes röst tystades och Jesu röst försökte man tysta i och med korsfästelsen, men att det slutar inte där, och det var inte det som var meningen heller. Det var inte så att när den rösten tystades så, nej, men då var det änden för det liksom. Nej, men nu blev det inget mer. Nu har vi kväst det här upproret. Nu har vi fått tyst på ledaren. För det är inte det som är huvudsyftet. Här har vi på något sätt början till vad det handlade om. Vad Jesus var här för att sätta igång. Här är det som att lärjungarna får gå ut på, okej, nu får ni gå ut och göra praktik här. För snart kommer det, sen ska ni, det här kommer vara ert jobb sen. Det här är vad ni ska syssla med. Men nu får ni gå ut och praktisera lite grann. För detta är vad allting handlar om. Det är därför jag är här. Jag är inte här för att göra jobbet själv, jag är här för att ni ska göra jobbet. Och det är spännande att Markus berättar den här berättelsen precis i anknytning till att där Jesus inte har kunnat göra någonting i sin hemstad. Ingenting händer, men lärjungarna får makten. När de går ut och gör jobbet så händer det saker. Att på något sätt så är det här rörelsen som Jesus startar upp, den går inte att tysta. Den kommer att fortsätta leva vidare. Och det är lite som liksom, nej, men det är en gräsrotsrörelse. Det är inte, nu är det bara de 12 som Jesus skickar ut här, men vi har ju facit, vi ser ju vad som händer i apostlagärningarna, hur den här rörelsen bara mångdubblas och multiplicerar sig själv, hur det blir fler och fler och fler som går ut och gör det här jobbet. Och det är våran, jag tror det är en kallelse som, och en utmaning till oss idag med att ta den här utmaningen till oss, att vi har också fått den här uppgiften att gå ut och göra gott och sprida budskapet om riket, förkunna om Jesus Kristus, visa Guds kärlek i den här världen, be för sjuka, absolut, och driva ut ondska där vi möter den i olika former. Och se att Jesus har sänt oss. Vi är utsända och vår identitet är i. Vi är utsända. Vi är inte kallade bara att komma och sitta ner och förvalta ett nollläge, förvalta ett status quo. Vi är kallade att gå ut och skaka om den här världen på samma sätt som Johannes gjorde, på samma sätt som Jesus gjorde. Gå ut och utmana ondskan, gå ut och tala in i situationer där vi möter. Göra gott, visa kärlek. Och förkunna Guds rike. Ska runda av där. Vi kan be tillsammans. Herre, jag tackar dig för att du kom hit till jorden. Inte för att etablera ett jordiskt rike. Du kom inte för att etablera ett kungadöme eller en republik eller något sånt. Du kom inte för att skapa ett välde här på jorden. Utan ditt rike är av en annan natur. Men tack för att du kom för att skaka om. Du kom för att bryta med liksom den här normalnormen som fanns. Och det liksom nollläget som rådde. Du var inte rädd för att höja din röst i när det var orättvisor eller eller situationer där det behövdes talas in om sanning och tillrättavisande och liksom av profetiska ord. Tack för att även om du inte var en profet som alla andra så var du ändå en profet. Det var en profetröst som kom till vår värld för att tala om någonting nytt som skulle komma. Tack för att du också bevisade med din makt. Hjälp oss Herre att riva ner tankebyggnader och försök göra oss kvitt med gamla erfarenheter som försöker låsa och styra och tala om för dig Gud vad du kan göra och inte göra. Utan låt oss dag för dag ha mer och mer av ett öppet sinne för vad du kan och vill göra Gud. Tack för att undrens tid är inte förbi, du vill fortfarande göra mirakler. Du vill fortfarande skaka om, du vill fortfarande vända upp och ner på omöjliga situationer. Lägg ner en sån tro i våra hjärtan att vi vågar tro att det är möjligt. Tack Herre, tack för det liv du levde. Tack för det exempel du gav oss. Tack för det föredöme du är för oss än idag. Att du är en person, du är en person som är värd att försöka efterlikna, värd att efterfölja. Tack för att du har sänt oss ut i den här världen att fortsätta det arbete som du påbörjade. Tack för att vi får bära av din gudomliga kärlek. Av det uppdrag du som du har fört vidare, som du har gett till oss. I Jesu namn. Amen.